Opener.
Hej Anders.
Hej, hej Bartek.
Och hej Patrik, var du än befinner dig, men inte här med oss idag. Jag har köpt en ny Apple Watch. En Series 10. Och förut hade jag en Series 6. Och det finns ingen som helst skillnad mellan dem. Jag känner verkligen ingen. Jag förstår inte vad... Jo, de har ökat sizen från 44 mm till 46 mm. Så typ inga tillbehör till de gamla passar. Så man måste köpa nya tillbehör.
Och som ett klassiskt Apple Apple-drag, man ändå säga.
Verkligen. men... Jag kom av mig med att använda den ett tag och så lånade min fru min förra. Och så gillar hon den jättemycket. Så
din
hon...
förra fru?
Nej.
Nej.
Min förra klocka.
Just det.
Och så passade jag på och köpte en ny när de släppte en ny. Men det är verkligen ingen som helst skillnad. Och det upplever som att det är samma sak med iPhone 16. De har liksom... Det finns ingenting mer att göra med telefoner, känns det som.
Nej, jag håller ju helt med. Jag har inte aldrig använt en Apple Watch, men när det inte ens finns en kamera att prata om att det är högre DPI på, även om ingen bryr sig om det längre, så är det ännu mer oklart vad, liksom, vad är effekten då. Men även telefoner är ju verkligen så. Att det liksom
den är en millimeter smalare.
Ja. Ja, det är en siffra som har ändrats. Det är det viktiga. Men det var ju kul, för när du skrev om det här med Apple Watch så sa jag att, men du som vill undvika digitala plingar och notifikationer hit och dit och dopamindetoxa, varför köper du en Apple Watch? Var ju det jag sa. Mm. Men jag tyckte du hade en ganska bra invändning där, eller motivering.
Ja, jag har inga som helst notifieringar på Apple Watchen. Jag använder det som en klocka. Och så använder jag den för att kunna bli nådd utan att ha telefonen. För det är en sån där med 5G. 5G-modem, så man kan ta emot samtal på den, vilket innebär att jag kan ge mig ut i springspåret slash skogen slash vad som helst och inte ha med mig telefonen, och det är jätteskönt. Och jag kan ändå, jag slipper noja att skolan ringer och säger att något är fel med barnen. plus en bonus. Jag har aldrig med mig plånboken nu för tiden, någonstans, utan jag har bara telefonen. Vilket innebär att om jag är inne i stan och tappar telefonen eller den får slut på batteri eller någonting, så kan jag inte ta mig hem. För jag har inget kort med mig. Men nu med Apple Watchen så... Ursäkta. Nu med Apple Watchen så kan jag... den har ju alla korten där också. Det funkar med Apple Pay och allting, så... Väldigt nöjd.
Det låter ju lockande. Jag har ju alltid varit så att jag skulle vilja liksom bara lägga telefonen hemma, men ja, förskolan måste kunna ringa om min fru, om det händer någonting med henne. Alltså här, familjekontaktsfaktorn liksom, som känns för viktig för att vara en jobbig princip fast surare. Liksom. Mm. Det kan jag vara med så här, att man inte längre är på Facebook och att det är svårt att få tag på mig på ditt och datten. Det är jag helt okej med. Liksom. Men just familjekontakten känns lite viktigare. Men där, då är ju det där en ganska fin lösning, för det man kan köpa en dum telefon liksom, såklart, men då måste man ju ha två telefoner på något sätt, för jag kommer inte undan liksom ett behov av att ha en riktig smartphone då och då, där BankID kanske är det största, men så bara betala räkning med telefonen. Det är mycket som är praktiskt och skönt att ha på en telefon. Men det där låter som ett mellanting. Jag vet att BankID inte funkar.
Nej, precis, på Watch. Det är väl den stora nackdelen, men och som du säger, det är jätteskönt att ha bankappen, men det är återigen avhängt BankID. Så det är väl det som är den stora stötestenen, och det är väl för att den inte har någon bra biometric ID.
Nej.
Funktion. Så är det. Apple Watch, bra grejer. Kan rekommendera.
Jag får se om jag väljer att köpa en sån, en PS5 Pro eller en ny bil då. Det är någon av de tre på bil liksom. Det är samma prisklass ungefär. Ja, men idag ska vi inte prata om Apple Watch, utan vi ska prata om något annat, nämligen en artikel, frågetecken. Det är ett GitHub-repo som heter Cognitive Load is what matters. Vi får faktiskt för en gång ska ha en länk i show notes, tror jag, till den. Men det är en samling tankar och resonemang om vad som spelar roll i termer av kodbaskvalitet, kanske man kan säga, och vad som faktiskt spelar roll för att det ska vara lättare att ja, utveckla och uppdatera och underhålla en kodbas. Så tolkar jag det i alla fall.
Innan vi dyker in så kan jag berätta att vi hade långa diskussioner om att vi behöver flytta vår åldersfördelningskurva lite till vänster. För det är mest 40 plus gubbar som lyssnar på oss och vi vill vara nere med kidsen. Så vi hade tänkt att skaffa yviga mustascher och skrikläsa artikeln. Men nu ser jag att Anders inte har en ironisk yvig mustasch. Och jag har det, så vi får skippa det. Vi gör ingenting halvdant i den här
Du har också
podcasten.
blonderat håret, säger jag samtidigt. Kul. Ja, nej, tyvärr. Det blir inte så mycket skrik. Kanske skrik, men det blir inte så mycket mustascher. Jag tror att... jag var nära att säga någonting cringe Gen Z-aktigt, men jag vågar inte säga det, känner jag plötsligt. Så jag säger dem inte de
Men nu
orden som
måste du
inte jag
säga
vet vad
det.
de betyder. Nej, jag såg bara att det kom upp utöver den här prästen som, eller om det är till och med en biskop som säger skibidi riss någonting om kyrkan i någon slags försök att ta ner med kidsen från kyrkans håll. Så såg jag att även någon ICA någonstans hade gjort något liknande om deras godissortiment. Det var ju ungefär lika, eller det var mycket värre. Men prästen är så uppenbart att det inte är liksom, att det är ett skämt. Men med dem var det lite så här borderline jobbigt. Men någon av orden de använde hade jag tänkt använda också. Men jag kommer inte göra det nu. Skönt.
Låt oss dyka
Ingen
in i
keps, som man säger.
Jag vet fortfarande inte vad det uttrycket betyder, men vi lämnar det därhän.
Ja.
Kognitiv last, kognitiv load. Det här är en sån här artikel. Den är i samma anda som Greg Brain Developer. Om ni har sett den här normalfördelningsmimen med simple code och så i mitten så är det en arg gråtandes gubbe som skriker om DDD och microservices och ditten och datten och sen längst till höger så har man en guru som säger simple code. Så är det. Det är den typen av artikel. Och jag tycker att grund Premissen är också snarlik Greg Brain Developer. Och där är mantrat är complexity very, very bad. Och här är cognitive load very, very bad. Vilket kanske är lite snarlikt.
Ja, jag håller helt med om allt du säger än så länge, som tur är. Och jag kan bara väldigt snabbt summera lite poängerna här. Liksom. Det är lite sådär, undvik att använda för komplexa booluttryck, nästa inte if-uttryck, undvik för mycket arv, undvik väldigt många små metoder och klassa hit och dit. Och sen då, ja, använd inte för avancerade features, behöver inte göra dry överallt. Ja, du behöver inte ha sådana här hexagonala onion-lager för precis varandra grejer. Det är den typen av grejer som man hört ändå ganska mycket senaste åren, att folk kanske inte är så, eller att det kanske inte är så viktigt som man tänkte för 10 år sedan med allt det där. Även DDD nämns som att någonting som är bra men ofta missbrukas till att bli liksom domän design, som att det är det som DDD är. Men det är inte jättelång, det är liksom ja, en lagom lång text som är väldigt läsvärd,
Jag
tycker
har
jag.
skrivit ut den på papper, 14 sidor blev det. Och satt i solen och drack en kaffe och läste den.
Hörde du
Rekommenderas.
träden gråta samtidigt som du
Jajamän.
läste? Ja, skönt. Ja, nej, det är ju väldigt fint att göra sådär ibland. Att faktiskt få bara ta ett papper i handen och läsa. Det är, ja. Vi sponsrar dig idag av Remarkable, nämligen. Som vi nu vill prata lite om. Vill du ha papper i handen men inte dåligt samvete? Så. Nej. Ja, förlåt. Jag tyckte att det här var väldigt bra text. Delvis så är den ju väldigt mycket typ, den håller med mig, eller jag håller med den, vilket gör att jag tycker att den är bra. Det är också lite uppenbart lite liksom Go-relaterad. Uttrycken han skriver är förutom Go-kod. Det är inte svåra uttryck, men likväl. Han nämner Rob Pike 2 gånger. Så att det finns väl den typen av liksom...
Vem är det?
Ja, en av dem som skapade Go från början och som väl fortfarande är någon slags... Han sitter liksom och har åsikter och är såklart tongivande, men han är inte längre med och driver det aktivt dagligen. Okay. Men
ska vi typ gå igenom den bit för bit och diskutera lite? För jag
ja,
har lite
bra idé.
Tankar.
Annars kan vi bara löst babbla, tror jag, i en timme. Det blir inte bra. Har du text du har skrivit med penna på pappret? På dina papper?
Nej, men jag har mentala anteckningar som triggas av att jag ser vad jag har läst.
Kör på.
Första avsnittet heter Cognitive Load. Och jag tyckte väldigt mycket om den här illustrationen. Han länkar till någon forskning, antar jag. Att man bara kan hålla 4 chunks av information i huvudet samtidigt. Och har man fler än så blir det bara rappakalja av allting. Och det resonerar väldigt mycket för mig. Med mig. Jag tyckte om vad jag läste. För när jag var yngre. Så jag tror att jag hade precis samma begränsningar. Men då hade jag mycket mer energi. Och jävla anamma och imposter syndrome. Så jag kunde liksom bara köra på. Och ha 50-11 saker i huvudet. Bara för att. Av ren jävla anamma. Och det går inte längre. Så jag måste vara mycket mer. Mindful av hur jag lägger upp min problemlösning. Så jag tyckte om jag kände mig sedd.
Jag håller helt med. Grundproblemet som ju illustreras på många olika sätt sen i artikeln är ju det här med att man om man måste liksom lägga på sig alltså lägga på mentalt spara undan någon typ av förståelse eller fakta eller referens för att kunna förstå nästa del av, i det här fallet då, en kodbit man kollar på. Och för varje sån bit måste liksom lägga på i förståelsen, ju svårare blir det att faktiskt hålla sig kvar i fokuset att, ja just det är det här vi gör, det är det här som behöver ändras, men om jag ändrar det, då kan den här grejen påverkas. Den typen av, liksom, som man alltid gör i utveckling, den typen av mentala liksom, arbete, att ju mindre belastning det blir med såna här viktiga bakgrundsfakta eller viktig kontext. Ju mindre sådana det blir, lättare är det att liksom, ja, göra sitt jobb egentligen och göra det bra och förstå och som alltid förstå det om 1 år eller om 10 år, inte bara liksom idag. Och det här får mig att tänka lite på det här med intrinsic complexity och accidental complexity eller vad det är man kallar det, men egentligen liksom. Och han nämner också lite det, att det finns ett problem, om man löser ett problem, ett affärsproblem, ett domänproblem, så är det komplext på något sätt. Och det är det man liksom ska göra, det är liksom utmaningen, det är ens jobb. Men sen finns det ju då komplexitet som läggs på för att man har valt att göra på ett visst sätt. Att ja visst, vi ska göra en faktureringsförbättring här, men fakturorna körs ju varje natt. Och läser du ut en faktura mellan de punkterna så måste du kolla om den finns i cashen och... sånt som inte är relevant för affären men som är relevant för tekniska lösningar. Och det är väl lite där också man kan hamna, att man lägger på för många då smarta lösningar eller för många tekniska lösningar som man måste ha med sig hela tiden liksom. Det är en typ av kognitiv last som han nämner här i Types of Cognitive Load stycket. Han kallar det för Smart Developers Quirks, vilket jag tycker är ganska träffande, att man har gjort en clever lösning någonstans och sen så måste den alltid vara med i tanken.
Jag tänker på ett citat från, jag kommer inte ihåg vem, någon, det är säkert typ vad fan är han heter, han jättejobbiga open source snubben.
Finns ju väldigt många.
Ja, jag vet.
Är det DHH du tänker på?
Nej, inte en greybeard.
Alltså Stallman.
Bazaren Cathedral.
Oj, jag har glömt vad han heter, men jag vet om det är. Ja.
Det enda jag får upp i huvudet är Richard D. James, men det är inte det. Det är Friedel.
Eric S. Raymond.
Ja.
Katedralen och basaren, ja.
Kanske är han, jag vet inte. Men det är, den går så här. Fan, nu tappar jag bort det också. Prata på mig så ska jag leta upp det.
Det är väl en parentes i en parentes. Och så var det ingenting i parentesen alls.
Jag hade för hög kognitiv last.
Precis.
Det är någonting med att...
jag tänker bara vänta istället.
Att man inte ska skriva så smart kod som möjligt, för att då är du inte smart nog för att debugga den.
Just det, just det. Att om debugging är svårare än att skriva kod. Så att om du skriver den koden så smart du bara kan, så kommer du inte kunna debugga den sen, för du kommer vara för dum. Ja, just det. Just det, det känner jag igen. Ja.
Mm.
Nej, men det är mycket sånt där. Och det är, jag delar de flesta av de här grejerna. Och det är ju lite... Go har ju lite det här mantrat liksom, att det är bättre att skriva ful kod som är simpel än att skriva snygg kod som är lite mer komplex under ytan, för det är svårare att förstå 10 år senare. Så den typen av approach, och sagt, det stämmer ju lite överens med författarens liksom, ja, syn uppenbarligen. Men vi går vidare istället för att babbla vidare på samma punkt, så går vi vidare till complex conditionals, som känns som en sån här uppenbar bra grej.
Mm.
Jag tycker att booleuttryck fortfarande är så extremt svårt att förstå och tolka. Jag skrev senast en sån här, vad heter det? En check constraint i SQL för en kolumn. Där det är då, om en viss kolumn har det här värdet, då måste den andra kolumnen ha det här värdet. Fast om den inte har det värdet, då kan den andra kolumnen inte, alltså det är bara kört direkt. Den här typen av liksom komplexa booleska uttryck blir så snabbt svåra att parsa, tycker jag.
Ja, precis. Och så det finns ett edge condition, kanske inte dyker upp jätteofta i programmering, men det är jag läste logik, så tog det jättelång tid att fatta skillnaden mellan if och if med två f. Alltså om A så B. Och då tänker man, okej, okay, om A är sant så är B sant. Men B kan även vara sant, även om A inte är sant.
Det är implied, vad heter det? Implied true.
If eller and vad, only if, tror jag.
Just det, ja just det.
Så, nu har jag briljerat med att jag har läst på högskola. Jag börjar med om vi bara ska förklara vad det handlar om. Det är, man ska inte ha jättelånga booleuttryck, utan man ska assigna variabler istället som beskriver vad uttrycket testar. Så exemplet de ger är en jättelång if-sats, och i motexemplet så har de en bool som heter isvalid lika med not test, isallowed är någonting annat, is secure är någonting annat. Och sen har de if, is valid och is allowed och is secure. Och jag började skriva så för kanske 5-6 år sedan. Och det är nog nummer ett grejen jag brukar leta efter när jag gör code reviews. Och det är bara för att jag fixar inte att parsa if-uttryck som är liksom där det inte står uttryckligen vad det är de testar.
Nej, jag håller helt med. Det har ju lite ihop med nästa punkt, som är nästlade if-satser istället.
Mm.
Och generellt för mig är ju relaterat till att bara typ nästan aldrig behöva använda else. Ibland behöver man göra det, men lite early return. Att så fort någonting, hitta alla fel, hitta alla undvikande eller avvikande rutten i koden där någonting är fel eller där du går tillbaka och slänga till exception eller vad det är, och få bort allt det, och sen när du väl har kommit långt ner i metoden, då vet du att allt det där uppe, det är skitsamma vad som händer, för nu är jag här.
Mm.
Statet är bra, jag är här liksom. Men om man däremot är i massa if, in i massa if-klamrar, då måste man, okej, okay, jag är inne i den här ifen där det där är sant fast inte det är sant, just det, och då kan jag göra det här. Då måste man ha med sig de två faktagrejerna helt enkelt i huvudet för att veta var man är i kontexten liksom. Men om man inte nästlar ifs och undviker att liksom ha det bra flödet inom if-klamrar så gott det går, tycker jag är relaterat till det här, så kommer man ganska långt i att liksom sänka det här nivån av kontext som behövs. Eller kontext, antal kontextlager liksom.
Mm. Och rent generellt så tycker jag att om man bara tittar på en, om man inspekterar en metod och är lärt, så kan man nog se att är den liksom jättebred, så är det förmodligen en kodsmäll. Det måste inte vara det, men det är ganska stor sannolikhet att den kan göras enklare. Är det det här som heter guard classes?
Jag tror det. Ja, det kanske är det. Jag vet inte om det är... Det finns säkert någon mer formell definition av det, men det är så jag tänker på dem. Att man... Alltså egentligen, ibland så kan det ju vara att man i de här tidiga if-checkarna egentligen bara uttrycker krav på parametrarna som inte har uttryckts i typsystemet eller klassen eller någonting. Det kan bara att man skapar de här liksom i varianterna. Att om man kommer ner till den gröna delen av koden där allting är bra, då vet man att det är rätt range, det är inte det här, det är inte det här, det är inte det, utan allting är liksom normalt. Okay. Så man smalnar av rymden av möjliga värden, möjliga ja, uppsättningar, liksom värden som man kan arbeta med på något sätt.
Fan vad bra sammanfattat. Vi kör vidare. Inheritance ja. Nightmare.
Ja, vad kan man än säga?
jag har... så här... Jag kan inte minnas när jag sist använde arv på frivilligt. Jag använde något CMS-system som använder arv för att liksom man ska annotera sina sidtyper och blocktyper och så vidare. Och det, liksom, det kommer man inte ifrån. Men jag tror inte jag har skrivit arv av mig själv på Nej. Jättelång tid.
Arv var nog någonting jag kom till en punkt där jag bara liksom permanent bara insåg att det här är inte bra. Och jag kunde backa, men då var jag ju en stor kodbas, det var för sent. Men det var just det här liksom att man, även jag, alla liksom hade byggt på de här nivåerna av om det här är bara en förfining av den här servicen. Så då kan vi bara liksom återanvända logiken. Och så har vi bara den här lilla, den enkla klassen som bara gör en sak. Rent visuellt bara gör en sak i kodfilen liksom. Det blir ju ett totalt fel, alltså det blir motsatt effekt helt enkelt, för man måste veta vad alla basklasserna gör och om de har några i C-sharp-fallet några overrides, om det är virtuella metoder, om det är basmetoder, alltså det är så mycket liksom i den här, man måste dra en lång tråd fram och tillbaka för att fatta vad som faktiskt sker i flödet potentiellt då. Det finns just, alltså, om man ärver en sån här en typ av marker-klass, alltså att jag är en page och då kan det här frameworket använda min klass på ett visst sätt. Det är ju okej, tycker jag, användning av sånt arv. Men oftast borde det där gå istället att göra med ett interface som man implementerar bara.
Mm.
Till stor del. Men ja, det är ju detaljer baserat på språk och så. Men jag har fortfarande svårt att se var arv har någon riktig vinning.
Det känns som att det var jättestort på 90-talet. Man skulle liksom bara en sån sak att typ objektorientering är en ganska viktig plot point i microserves. Alltså, det är inte Douglas Adams, vad fan heter han?
Jag vet inte, är det Terry Pratchett du menar?
Nej, vad fan?
Det brukar vara de två.
Microserves, har du inte läst den? Mikroslavar. Douglas Copeland.
Jaha, nej, jag har inte läst just den. Nej. Jag har läst andra hans böcker.
Den handlar om ett gäng utvecklare på Microsoft på 90-talet. Jag kan rekommendera den, för den är förvånansvärt aktuell fortfarande. Men utan att spoila så... Mycket handlar om att de ska starta ett eget företag där de ska bygga objekt som de ska sälja sen. Så de liksom... Alltså objekt som är objektorienterad kod som de kan sälja till andra företag som kan använda det.
Det är alltså en Telerik origin story typ. Eller liksom.
Precis så.
Control, vad heter det? Control vendors kallas det väl? Eller bland annat precis. Frontend värld eller så, vad heter det? Desktop-världen. Va?
Exakt.
Ja.
Men jag har en annan take på det här, och det är att anledningen till att jag gillar Tailwind för styling av HTML är att den är inte cascading. Och den stora selling, det är ju i namnet cascading style sheets, och det är liksom, det är arv i princip. Och har man jobbat med ett större CSS-projekt så vet man att man springer på massa saker. Att nu ska jag bara ändra den här lilla grejen. Oj, det slog igenom på typ 50-11 andra ställen som jag inte ville att det skulle slå igenom på. Och, Tailwind är väldigt explicit. Det är liksom det du ser i din HTML, det är det som kommer ske. Det är liksom, det finns ingen magi från någon annanstans. Och det är, är väl det som är grejen med R. Det är magi från en annanstans som man kanske inte har koll på.
Den klassiska engelska uttrycket spooky action from a distance är ju lite bra exempel på det där, verkligen.
Precis.
Jag håller helt med, och jag har lagt till mig med ett lite bajsnödigt uttryck som är locality of behavior, brukar jag prata om ibland, eller nämna ibland. Det är väl det handlar om mycket, att man vill ha, eller beteende, state, vad det nu är, CSS kanske mer än markup liksom, men hur som helst, så mycket som bara går framför dig, liksom visuellt, i filen du kollar på. Inte behöva, ah, okej, den här klassen har ju den här, då måste jag kolla den här, ah, den ärver den, då får jag kolla där. Allt det där kostar så extremt mycket just kognitiv last. Så det blir liksom en skatt som ligger och tickar konstant. Om det är CSS eller om det är arv, så fort det finns, men det kanske finns något bakomliggande grej här som kan ligga och påverka. Så får man liksom markera av en viss procent av hjärnan permanent, så att man är i den kodbasen, för man vet att det måste alltid tänka på det där hela tiden liksom. Och där är ju Tailwind bra.
Och även om man vill läsa mer om det, så har HTMX skaparen Carson Gross en jättebra artikel om just locality behavior på htmx.org/essays.
Tänker därifrån jag fått det. Det var något mer jag hade i relation till det här, så jag tror inte det tas upp senare. Så jag passar på att ta det, just det här med arv. Men det är även nästa punkt här. Too many small methods, classes or modules är relaterat. Det finns mycket där man ska dela upp klasserna så det är tydligt vem som gör vad eller vilken klass som gör vad. Klassen ska bara göra en sak, klassiska, den typiska, vad det nu heter, SRP som också nämns, Single Responsibility Principle. Allt det där, och även bara att använda arv som en designverktyg och så, för mig är det ett utfall av samma problem, vilket är att man förväxlar känslan av att det här är tydligt strukturerat på pappret. Det här liksom har, varje sak har sitt fack och så vidare. Man förväxlar den känslan, som är nice att känna, med hur lätt det är att förstå någonting när man är där. In situ, för att göra en throwback till förra avsnittet. Man är där på plats i koden. Liksom. Att man då måste tänka på att man då måste förstå, vänta nu, den här asken där borta, där har skruvarna, just det, men här borta är hammaren, okej, bra. Det här måste plocka ihop förståelsen varje gång från alla de platserna. Liksom. Även separation of concerns är en sån klassiker i relation till just CSS och HTML och så vidare. Liksom att det är tydligt på pappret. Man kan beskriva det tydligt att det är uppdelat. Men när du sitter där och ska göra en ändring så är det bara jobbigt. Eller oftast jobbigt i alla fall. Till en viss gräns såklart. Men det där att man förväxlar den här känslan av att det är liksom neatly ordered med att det är lätt att arbeta med. En arbetsbänk ser ju inte ut som en liksom hylla, eller som en vägg med hyllor. Just av en anledning, för man vill kunna ha allting framme och hålla på och byta snabbt och sådär. Liksom.
Det står inte i artikeln, men en reflektion jag har är att jättemycket av de här som det pratas om är för att underlätta för sitt framtida jag. För när man sitter och designar om ett system och har en massa små fina klasser, då har man ju liksom en cache uppbyggd i huvudet med hur systemet ser ut. Och då är det fine. Då liksom, man vet vart allting är. Man har muskelminne uppbyggt. Men sen kommer man tillbaka 3 månader senare och cachen är tömd. Och man måste bygga upp den igen. Och det är jättejobbigt. Usch,
vad jobbigt. Jag försöker gå vidare här. Det är svårt, för det är så mycket att säga och så mycket åsikter som bubblar upp. Men jag vill gå vidare till Vi går förbi avsnittet om methods, classes och modules och shallow modules och SRP, är lite det vi pratar om, till too many shallow microservices. Och shallow här betyder ju egentligen att, att man har väldigt mycket funktionalitet exponerad. Istället för att man har fåtal ingångar med djup komplex komplexitet dolt, så har man många ingångar som är lite mindre djup. Liksom.
Mm. Jag kan bara, kan bara referera till förra avsnittet. Det, exemplet som de ger är att interfacet för Unix IO är väldigt enkelt. Du har fem metoder: open, read, write, lseek och close. Och under dem så är det typ hundratusentals rader kod som gömmer sig. Så den är liksom, den är djup. Det finns få ingångar, men det finns mycket funktionalitet bakom.
Ja.
Och motsatsen till det är många shallow microservices.
Ja, och microservices här kanske är lite överlastat ord. Det är dels det han pratar om också, att det är arkitektur services, men han nämner även ett kul exempel, en kul skiljelinje mellan Linux-kernen och GNU-herd, som man inte riktigt hör om längre, men som skulle designas på ett mer modulärt och citat estetiskt sätt jämfört med den fula monolitkärnan som är Linux. Det finns ju många anledningar till varför Linux funkat och inte funkat, som inte bara är det här, men det är en bra jämförelse med just det här. Allt sitter ihop, allt funkar, vi kompilerar tillsammans, vi har inte några oklara beroenden över tid eller mellan services som kan ha nätverksboundaries eller fieldboundaries eller vad det är, utan att det är väldigt kompakt och att det finns många styrkor med det. Men microservices är ju väldigt väl behandlat, så vi kanske inte ska klaga på dem för mycket.
Ja, den länkar till en debatt mellan Linus Torvalds och vad är han heter? Han heter Andrew Tannenbaum. Och han skrev den här klassiska Modern Operating Systems. Är det den som är Dragon Book? Nej, det är en kompilatorbok, va? Ja, men det är en av sådana som har liksom, den heter som omslaget ser ut som en cirkus nu när jag googlar på det. Och den är underhållande. Jag läste den någon gång för länge sedan. Och de är på varsin sida av den här debatten. Och Tannenbaum är liksom en heavy hitter. Och det är kul att hans... för han förespråkar just det här rena och estetiskt tilltalande. Och så visar det sig att det är, liksom, det är fullständigt opraktiskt.
Det är då mikrokärnor eller microkernels på engelska jämfört med monolithic kernels då som Linux är byggt på. Det här var så tidigt 90-tal, så det är ju liksom kul att det fortfarande är på något sätt aktuellt och spännande att läsa om, tycker jag. Men
vi kanske inte behöver prata om microservices som i...
Nej, jag känner också det. Men nästa är kul. Och nu får du prata lite, känner jag. Nu ska jag vara tyst, för jag säger så mycket hela tiden. Det är ett problem.
Ja, feature rich languages. Det är ett intressant avsnitt. Jag vet inte om du har... Det finns små avsnitt som man kan expandera. Och där finns det en som heter Thoughts of an Engineer with 20 Years of C++ Experience. Och det är, jag tror att det är folk som har typ gjort pull requests på den här artikeln och liksom lagt till kommentarer. Och han skriver hur komplicerat C++ är, att det hela tiden tillkommer features. Och jag tycker jag känner igen mig väldigt mycket med C#. Jag tror inte jag har använt någon av nya features typ från de senaste två versionerna. Om inte typ Visual Studio slänger upp en liten glödlampa och säger, hör du, det här kan du skriva om, då kanske jag testar och ser vad den gör om det till. Men det är så mycket sådana här features som jag inte riktigt vet när man ska använda. Det känns som att det finns liksom en väldigt liten kärna i ett språk, och så byggs det på med lull för att liksom man ska spara in två rader när man skriver en switch statement eller vad det är. Och till slut så blir det svårt att veta vad som är idiomatiskt. Och jag vet att du har också många tankar om det. Jag vill minnas att du någon gång sa att du ville ha en reboot på C-sharp.
Ja, det är absolut. Det var den känslan jag gick och bar på typ ett år under tiden jag började utforska Go och sen bytte liksom professionellt i det spåret. Var väl just den känslan. Alltså jag hade jobbat då i C-sharp då, typ dagligen i 10 år eller någonting sånt. Och kunde ju språket väl och tyckte om när det kom nya features. Liksom. Och jag tänkte om de kommer lägga till pattern matching som är bra, eller så, det som numera är switch expressions till exempel, var väl lite på G då, ja, det ser kul ut liksom, och man skulle ha immutability by default, och man skulle ha funktionella grejer hit och dit, och union types också, sådär som jag alltid velat ha liksom, som nu är på väg eventuellt har jag sett. Allt det var jag sugen på, men för varje sak som lades till kände jag bara mer och mer att det var liksom lite kul och, eller det var liksom lite. Jag är en enkel person till många saker. Nu är en parentes i en parentes, men jag har tränat thai-boxning i många flera år förut, och jag älskar thai-boxning för att det är i grunden väldigt enkelt. Det finns inga komplexa, det finns inga liksom snurrsparkar, det är inte så mycket liksom, det är inte så mycket tekniktermer, utan det är liksom man slår rakt eller så slår man snett eller så sparkar man någon i magen eller på benen. Det är ganska så här intellektuellt enkelt så. Sen gör man det här och då förbättrar grunderna väldigt mycket, men det är fortfarande grunderna som är det viktiga. Och det är så jag känner med språk också när jag skriver. Att jag liksom, ju mer val man får, ju svårare är det att känna att man liksom har, nu gör jag, det här är det jag ska göra i språket. Det här är liksom språkets enda mål. Ju fler val man får, ju lättare blir det känt, ska jag kanske göra så här? Och då måste man istället ha en coding style. Eller en linter som styr så att alla gör likadant. Så att det liksom är det här i vårat sätt att skriva. C++ då, som exempel, eller också i C-sharp, som det också snart blir liksom att vi använder bara records, eller vi använder aldrig records, eller vi använder records då och då och sådär. Det är ju mycket sånt som uppstår med språken, och nu till och med Go, nu har jag fått generics, som jag tycker är bra, men även de börjar lägga till mer och mer liksom, vad ska man säga, flashiga features, inte snabbt, jag tycker om deras metod att det tar lång tid liksom, men det kommer ändå, nu iterators är det senaste som är lite större, som också är. Som då blir ett nytt sätt att returnera en collection. Förut fanns bara slices. Slices är liksom en lista med grejer, mer eller mindre. Och arrays som aldrig används. Men nu kommer då en iterator som är här, som en enumerable i C-sharp. Liksom. Jättebra på många sätt. Men nu om jag 5 år, 10 år, 2 år läser kod. Så bara, det här är en iterator. Varför är det en iterator här? Är det för att personen som skrev det vet om att det behövs? Eller han eller hon som skrev det tänkte att det här är kanske bra med en iterator, det är ju bättre har jag hört, och skrev det så därför. Att man inte förstår intentionen längre.
Det finns även en tredje typ av person, och det är sådana som älskar att testa nya grejer. Så fort det kommer nya features så slänger de sig på dem och trycker in dem. Även om det kanske inte är motiverat att ha dem just där. Nej, jag håller med. Man borde normalisera och ta bort saker i språk också.
Ja.
Och Microsofts paradgren är bakåtkompatibilitet, vilket är bra för man kan fortsätta skriva C-sharp på precis samma sätt som man har gjort tidigare, och det kommer funka, men jag hade gärna sett ett C-sharp 2 Lite for workgroups.
Entra i det. Ja. Nej, men jag håller med. Det är verkligen det skulle, och jag vet alltså C-sharp är ju ett språk som, vad heter det, har en bra stewardship liksom. Det är duktiga människor såklart. Bra språkdesigners, människor som uppenbarligen har liksom har pejl på omvärldens syn på språk och programmering, och liksom det drivs ju till stor del nu, känns som, av människor som verkligen är liksom, som inte bara sitter på i ett liksom boardroom meeting och säger att nej, vi ska inte ha något nytt för det funkar alltid. Utan det är snarare tvärtom nu, att det kanske är lite så här GitHub issues driven ibland nästan liksom, kan man känna. Men hellre det än tvärtom. Men att låta de människorna ta en så här fresh take på språket och bara vad är liksom en nedkokad version som är tydlig, som är lätt att välja så att säga i språket vad man ska göra och så vidare. Det hade varit spännande.
Jag skulle till och med nöja mig med typ ett dokument på typ 3 sidor. Så här. Det här är godbitarna i C-sharp 2024. Använd det här så så är det bra. Och så behöver du inte bry dig om det andra.
Jag såg något som de kallade för Everyday C Sharp som kom från Microsoft-håll, som är någon slags ny drive, så det ut som att liksom försöka säga att ja, men det här kan man använda, det här använder man, det här är liksom som typ switch expressions använder vi, eller records använder vi. Jag tror att det var det hette.
Men där, titta.
Men det känns som att det är kanske lite i startgroparna kan man säga. Dock var det i och för sig gjort i 20 november 2023, så att man kanske vill ha något mer från det nu än bara en video som finns just nu då. Men ja, det är för det behövs ju. Och de finns ju själva att det behövs. Det behövs någon tydligare liksom guide. Så.
Mm. Ja. Ska vi bränna vidare?
Japp, vi kommer fastna i det här hålet annars igen.
Affärslogik och HTTP-statuskoder vet jag inte om jag har jättemycket åsikter om.
Inte jag heller. Mest för att jag hatar att prata om HTTP detaljer som ingen bryr sig om egentligen ändå.
Det finns ingen bättre DDoS-attack mot utvecklare än att slänga ut att vi borde returnera 200 okej med en felkod. Och så kan man gå därifrån, så har man wasted 2 timmar för.
Jag kan bara säga min åsikt extremt kompakt. Det är om vi bara hade 200, 400 och 500 och 300 kombinerat med svarskoder, alltså JSON-svarskoder, så hade det typ ingenting skett. Alltså ingenting hade gått sönder. Alltså ju allt hade gått sönder, men ingenting hade blivit annorlunda egentligen, liksom, om det var så från början. Det är den känslan jag har, ungefär. Förutom kanske vissa routers då, som har att göra med caching hit och dit. Och jävla, jävla. Men ja, skitsamma. Abusing dry principle. Uff. Ja, den här känns verkligen som blast from the past numera. Att ens klaga på overdrying känns som att det liksom är gjort.
Ja, kopiera en eller två gånger och kopierar en tredje gång, då kanske du ska göra någonting åt det. Det är min take på det hela.
Typ så. Här också ett Rob Pike citat. A little copying is better than a little dependency. Det är en sån klassisk go-proverb som många kör på. Ja. Nästa.
Eller så lägger du det i din utils/helper-klass.
Det går bra också.
Tight coupling with the framework. Och där har jag... Har du någonting att säga där?
Jag tycker inte att det är kristallklart dåligt. Om man vet varför man gör det. Typ. Så känner jag. Om man bygger en modern C-sharp-app och använder ASP.NET och använder IF-Core, så är man extremt bunden till de primitiverna. Och jag tycker att det är helt okej.
Okay. Mm. Jag håller med. En sak som jag håller på att utforska och som jag gillar är Mediator, både som patternet och som .NET-paketet. Och det är bara ett trevligt sätt att paketera affärslogik på ett ramverksindependent sätt. För du kan bygga en desktop-app, en CLI-app eller en webb-app, och de har bara ett beroende på Mediator och kontrakten eller meddelanden som man skickar. I princip så är det typ en in-memory vad heter det? Message bus. Och i händelserna kan man injekta precis det som behövs för att klara av den uppgiften som meddelandet handlar om. Och det är väldigt, väldigt hög locality of behavior. Och man ser exakt vad som krävs. Och parallellt med detta, det kanske vi kommer, fanns det något mer? Ja, vi har en till punkt så jag kan ta det då.
Mediator har jag aldrig använt, men att sätta en hård linje mellan infrastruktur och domänkod är jag för generellt. På många sätt. Det tror jag är bra. Och det skrivs också lite i den här under punkten. The business logic should not reside within a framework. Rather, it should use the framework's components. Så det tycker jag liksom är sunt. Att man ska inte bygga in liksom affärslogiken så att den är beroende på hur den till framework hanterar man-to-man-relationer. Sådana grejer, absolut inte. Det håller jag med om. Och det kanske vi tar för givet nu när man är helt erfaren att inte göra så. Så att det kanske är bra att nämna det som en sak man inte ska göra också. Men det var ungefär det kände jag om den punkten.
Då kommer vi till nästa. hexagonal slash onion architecture, och det är även känt som clean architecture om man är Uncle Bob fan. Och om man är det så vet jag inte riktigt varför ni lyssnar på oss, men nej, det var för hårt. Jag skojar bara. Ni får jättegärna tycka om Uncle Bob och lyssna på oss. Har du stött på Onion Architecture?
Absolut. Jag har nog också jobbat i den flera gånger utan att jag då visste kanske att det kallades det. I mitt huvud så är det här egentligen typ bara N-tier architecture fast med lite mer fancy koncept. Alltså att man har olika nivåer av funktionalitet som är isolerade från varandra så gott det går, och sen har man vissa kontrakt för att upprätta kommunikation mellan lagren. Och det finns en poäng att hålla en viss riktning så att ens rena domänlager inte anropar ett smutsigt API-lager till exempel, eller den typen av liksom, ja, man går neråt mot den rena domänkärnan som bara är liksom logikkod och enkel, relativt enkel kod. Och, håller du med om den beskrivningen eller har du sett någonting?
Ja, absolut. Precis, och den stora nackdelen, jag har också jobbat i liknande, och precis som med N-tier architecture så är problemet att ska man ändra en feature så måste man ändra i alla lager och det måste bubbla igenom. Och det är så mycket ändringar.
Ja, det är som att backend JavaScript C-Sharp Enterprise-världen uppfann det som idag kallas för prop drilling i frontend ramverk, fast de gjorde det via det här, att man måste skicka ner samma, typ samma variabel fast med olika namn i 17 dagar för att nå dit den ska. Ja, liksom.
Ja precis, och åt båda hållen, så den ska liksom ner genom från typ webbläsaren över HTTP genom affärsliken, liksom hela vägen in i mitten av löken och sen ut igen.
Alltså, det finns absolut poänger med den här typen av design-tänk, tycker jag. Det jag har upplevt i praktiken är att man lätt hamnar med ett API-lager och ett, någon typ av vet inte vad ska man kalla det, service-domänlager, ett databaslager. Varje lager har sin egen uppsättning modeller och ett paket för att hantera typ DTOer mellan lagren. Så man har liksom user.fullname på 7 ställen i kodbasen typ. Och så har man, och använder man antingen manuell eller automatisk liksom mappning av värdena. Och det är väldigt mycket kod för väldigt lite funktion. Men när du pratar om mediator, för mig är det lite relaterat till den här typen av design. Att man just abstraherar bort, skickar in handlers, skapar command handlers, skapar liksom, så det blir ändå ganska mycket sånt ändå. Men jag har inte använt mediator i sig, så jag kan inte svära på att det är så. Men...
Nej, jag har inte använt det jättemycket heller. Jag har labbat med det. Jag har inte byggt något skarpt med det. Det är verbost, ja. Men det är explicit samtidigt. Så det är... Jag har bara ett lager. Du har ett jättetunt applikationslagret är liksom där affärslogiken sker, och det är liksom där det är det som är själva handlerserna. Så du skickar typ ett meddelande add user, och så får du tillbaks user added, eller så får du tillbaks ett fel med den där user already exist och så vidare och så vidare. Men det fina är att om vi säger att vi bygger ett webbprojekt, själva anropet till mediator är bara mediator.send new add user message eller add user command, och så får du liksom explicit alla parametrar som du behöver för att skicka det här meddelandet. Så det jag gillar, det precis som vi pratade i början av avsnittet med explicita boolska uttryck, så är det samma sak fast på en högre nivå. Att ja, det är verbost, men det är samtidigt explicit och svårt att missförstå. Sen så kan man gå bort sig genom att låta handlers anropa handlers. Och det man kan absolut skriva spaghetti-kod. Distribuerad spaghetti-kod.
Men är det just för message bus funktionaliteten i grunden som man gör det, eller är det för decouplingen av olika liksom, lager kombinerat med att det finns en viss liksom, asynkronicitet om man vill ha det? Eller, liksom, är det vad är liksom själva core? Ja, bra. Perfekt.
Jag har inget bra svar på det. Jag gillar bara den stilen att skriva kod. Än så länge. Det kanske kommer... Det sitter för säkert folk och skriker åt sin poddspelare nu. Att jag inte förstår säkert vad mediator går ut på. Men jag gillar det. Det är lättare för mig att skriva kod i den stilen. Det öppnar upp för är att om man upptäcker att shit, nu har vår monolit blivit jättestor, så är det väldigt lätt att bryta ut de bitarna eftersom allting är liksom message bus baserat. Och då flyttar man bara ut det till en riktig message bus och gör en ny service av sin del. Det finns ett koncept som jag snubblat över nyligen som heter modular monolith. Och principen är att du bygger en monolit som vanligt, men du har moduler som är så här superisolerade fast en del av projektet och kompileras tillsammans. Och så bygger du dem och så märker du shit, min skicka mail-modul börjar bli jättestor. Det är nog bäst att jag bryter ut den. Och då är det bara att ta den koden och lägga den i ett nytt projekt.
Det där gillar jag absolut. Det är ju... Ibland känner jag ofta att man har ett språk där man har metodanrop. Och sen så gör man väldigt mycket arbete för att få metodanrop fast sämre. typ. Och det gör man just för att man tänker att ja, men det, vi behöver distribuera lasten, vi behöver ja, skala på ett sätt och sådär. Eller isolera beteenden, eller isolera kodbasägande och så vidare. Men ja, jag har ju blivit en sämre programmerare de senaste åren, känner jag, när jag sitter själv och skrivit mycket go-code. Sämre i termer av liksom, hur jag skulle bedömt mig själv för 5 år sedan, tror jag. Skulle jag säga att min kod är lite sådär, vad fan. Liksom. Men jag har landat lite, nu går vi över lite i fri vad heter det, terapi här. Inte mycket mer reflektioner.
Men... Det är därför vi har en podcast.
Precis. Jag skriver nog igen, alltså koden som jag kollar på idag i mitt arbete jag skrivit under flera år, det är ju en stor backend service då, men om jag skulle göra om det från början då, så skulle jag nog inte ändra jättemycket i grundstrukturen. Och det är liksom, man har sina API-metoder, alltså om det är handlers eller controllers som man kallar dem, men det är de som tar emot anropen, som vet vad ett HTTP-request är, och som någon ska skriva JSON tillbaka liksom, typ. Och sen anropar de, om jag gör rätt så anropar de en metod som heter någonting service. Och den gör någonting. Och det ska generellt inte vara liksom en infrastruktur någonting, utan det ska vara en domän någonting som en service gör. Typ user service, create user liksom. Sen är user servicen ansvarig för allt skit som är kladdigt, som databas och eventuellt andra anrop och så vidare. Och det finns inga abstraktioner i den, utan den använder en database connection, den använder en i det här fallet en klass, en strukt som bara är en store som liksom gör databasinteraktionen. Eller den använder en Azure blob storage någonting wrapper liksom. Men det är väldigt lite infrastruktur klisterkod i kodbasen jag har skrivit, och jag är väldigt glad över det i längden. Det är ju inte att det blir ett problem med det liksom, men det enda jag alltid ångrar är om jag skriver någon affärslogik eller någon typ av smarthet direkt i en handler. För de går inte att anropa sen när jag ska skriva en liknande grej som behöver ha den här logiken också. Då måste jag flytta in det i en service och sen anropa den servicen. Och det har jag gjort flera gånger och det ångrar jag alltid när jag inte gör. Men utöver det så är jag väldigt nöjd över att bara liksom, ja, en databas sån här direkt. Det funkar ju bara om man ska skriva tester mot en sån service utan att behöva ha en databasinjicering, och det behöver jag ju inte ha, skönt nog, tack vare den patenterade transaktionstestningsupplägget som jag pratade om i förra avsnittet. Så jag är väldigt glad över det. Det finns ju en liksom, gräns där det inte längre skalar, men den är långt bort än så länge.
Det var väl valda avslutande ord.
En liten föreläsning.
Hur långt vi än reser befinner vi oss på samma plats.
Precis. Det är så det känns ganska ofta. Längst ner i den här cognitive load finns det faktiskt två illustrationer. Den ena är den här liksom, lite den här kurvan av när man är ny så skriver man enkelt. När man är erfaren skriver man enkelt igen. Men i mitten där, det är då man är farligt. Man är ambitiöst, inkompetent liksom. Och det här har ju alla varit och vissa av oss fortfarande är, tror jag, ibland. Men det är absolut liksom den här typen av kurva som man tycker man finner sig på. Man egentligen skulle vilja säga att man håller på att sluta ner mot den här liksom nirvanat av enkelhet mot slutet på kurvan.
Jag måste
sen är den här klassiska, om det är, alltså det är XKCD storyn om någon som bara kollar på en if c lika med komma, den backtrack lika med, och så är det bara en lång sån här, vänta nu, hans eller hennes resonemang av vad det här betyder. Det är ett perfekt exempel på det här med kognitiv last, tycker jag. Ja, det är väl det.
Mm. Det här gjorde vi bra.
Ja, alltså det känns lite smutsigt att läsa en artikel i en podcast, ska jag säga. Men vi hade bra samtal.
Ja, det tycker jag. Jag ser fram emot när Patrik är med nästa gång och vad han har för tankar om det här.
Ja, en sista liten brasklapp är att det här är ett repo som är, citat, a living document. Så om det står att det är bra att vara nazist om en vecka här i, så står inte det för oss. Eller liknande, liksom, om det ändras till något annat. Så version 1.2.0 är det som vi har pratat om här, om någon vill liksom factchecka oss senare. Så vet ni det.
Du, jag har lärt mig vad ordet brasklapp kommer ifrån. Vet du var det kommer?
Nej.
Det är inte brassklapp, utan det är brasklapp.
Är det biskop Brask? Nej.
Kanske biskop Brask, men det var inför... det var inför Stockholms blodbad. Så skulle... Nej, men fan, nu har jag... Jag skulle läst på det här.
Nu googlar jag och tar över din story här.
Ja, tack. Men poängen är att det var ett gäng adelsmän som skrev på ett dokument. Jag minns inte om de skulle störta kungen eller om de tyckte illa om dansken. Om Christian Tyrann. Men de skrev ett dokument där de förklarade att de är emot någonting. Och om det var biskop Brask som la in en lapp. Att han kände sig tvingad och han egentligen inte alls ville skriva på det här dokumentet. Så det är en friskrivning.
Till denna besegling är jag nödd och tvungen, ska biskop Brask ha skrivit, ja. Som han fäste under beslutet. Ja, precis. Det är ju kul. Kul med en brasklapp ändå.
Ja. Och vad var det? Var det Stockholms blodbad? Eller var det när de skulle...
Hans Brask. Lapp. Ja du, nu måste jag klicka in igen. Nej, det är en avsättning av ärkebiskopen.
Ja, men det var det som ledde till Stockholms blodbad, precis.
Ja, just det, då är det relaterat onekligen. Ja, ja. Mm. Det stämmer.
Så, nu har det blivit allmänbildare,
wow,
också.
Ja, det är, vi skjuter högt och lågt åt alla håll samtidigt. Så det ska vara.
Vi kanske avrundar där så att vi...
Jajamän, nu är det snart för sent. Ja. Nej då. Tack för idag. Och
tack för
vi
idag.
Lägger in som sagt den här lilla artikeln i avsnittsanteckningarna.
Glöm inte att ställa upp stolarna på bänken innan ni går.
Yes, perfekt. Hej då.